Det här är en podd från Svenska Yle.
Hashtaggen I stand with Glenn snurrar runt på sociala medier nu. Och det handlar om, det är rasism inom fotbollen. Och det att den finska fotbollsspelaren Glenn Kamara utsattes för en rasistattack här för några dagar sedan. Toffe Herberts, du som har refererat, sett och följt enorma mängder fotbollsmatcher i ditt liv. Är du förvånad över det här?
Förvånad? Nej. Ilsken? Ja. Men också glad över reaktionerna, de starka reaktionerna som har kommit efter det här.
Ja, precis. För det är jättestarka reaktioner på alla håll och kanter. Och det här är nyhetspodden från Svenska Yle, och Toffe som jag pratar med är Toffe Herberts som är sportproducent och fotbollsexpert, får man också kalla dig, på Svenska Yle. Och jag heter Karin Götelid. Och det alltså handlar om, så det är då Glenn Kamara som spelar i det skotska laget Rangers. Och här för några dagar sedan så, ja, det var en jättestök i match, eller hur, som sen urartade i en hel del bråk, eller hur?
Det som hände, kort sammanfattat, var, som du säger, en stökig match, full match, grinig match mellan Rangers från Glasgow i Skottland, Glenn Kamaras lag, och Slavia Prag från Tjeckien. I slutminuterna av den här fula matchen, där Rangers bland annat hade fått två spelare utvisad, så var den tjeckiska försvararen Ondřej Kudela inblandad i en situation där han lockade till sig Glenn Kamara, och så satt Kudela handen för munnen och så sa han någonting i Glenn Kamaras öra, och efter det blev det totalt tumult.
Ja,
så mycket vet vi, det är liksom ställt utom allt tvivel att det har hänt.
Ja.
Men vad exakt det var som hände, så där går historierna lite isär. Glenn Kamaras historia, den som den absoluta merparten av fotbollsvärlden har valt att tro på, så är att Kudela sa ett väldigt fult rasistiskt påhopp i öronen åt Kamara. Om ni ursäktar språkbruket så sa han att du vet väl om att du är en jävla apa. Och Kamara har blivit väldigt upprörd. Han är fullständigt uppbackad av sin klubb Rangers som nu kräver väldigt hårda straff. Kudelas version är att han inte alls sa apa, monkey, utan han sa guy, det vill säga kille eller typ. Och då hävdar då dessutom Slavia Prag att Glenn Kamara i spelagången efter matchen gav sig på Kudela med knytnävar och slog honom. Och det har blivit en väldigt stor sak, och alla har tagit, så att säga, Kamaras sida, eller alla inom citat. Tjeckarna kör fortfarande på sin linje. Men till exempel Rangers rivaler Celtic i Glasgow har ställt upp, och det finländska fotbollslandslaget som är samlat i Helsingfors nu i veckan, så har mangrant ställt upp för Kamara och bakom den här hashtaggen, och kör också med t-shirts på träningarna, t-tröjor där det står I stand with Glenn. Så det är en kort sammanfattning av bakgrunden.
Glenn Kamara själv då, vad är han för en? Född i Tammerfors, men mer?
Jag tror att påhoppet på just honom svider i fotbollssjälen för så många, för att han någonstans är en sån symbol för den moderna fotbollen. Den moderna fotbollen är Glenn Kamara. Det vill säga föräldrar från Sierra Leone, invandrarbakgrund, född i Tammerfors, uppväxt i Finland, for sen som 15-åring till England, gav sig ut på det stora äventyret, kom i den här riktigt hårda, kravfyllda proffsvärlden i en riktigt stor klubb, Arsenal, och sen gått den egentligen ganska långa vägen via lite mindre klubbar i Skottland, och då spelar han nu för Rangers. Och Rangers är så här traditionellt en klubb som egentligen står mot allt det här vi pratar om nu, det vill säga Rangers är protestanternas och de Storbritannien-vänliga skottarnas lag, som historiskt är ganska intoleranta, och klubbhistorien går till exempel ut på att man inte vill ha katolska spelare i sitt lag. Men Rangers tidigare är någonting helt annat än Rangers nu. Och Glenn Kamara, finländska landslagsspelaren i Rangers, han är väldigt, väldigt mycket fotbollsvärlden 2021. Det är så här det är nu.
När vi pratade om det här innan så sa du att rasism finns ju, det finns överallt, så då finns det också i fotbollsvärlden mycket. Men att det är just en spelare som säger det här till en annan spelare, det är ändå inte så vanligt, eller hur?
Framförallt är det ju väldigt, väldigt märkligt när man tänker på hur fotbollsvärlden är uppbyggd. Om vi tar den här matchen som exempel, den mellan Rangers och Slavia Prag, jättepraktiskt. konkret exempel, så var det alltså det bästa fotbollslaget från Skottland mot det bästa fotbollslaget från Tjeckien. Det fanns två skotska spelare i Rangers startelva, fyra tjeckiska spelare av elva i Slavia Prags. Slavia Prags elva hade fem svarta spelare, fyra spelare från Afrika, från Elfenbenskusten och Liberia och Nigeria och dessutom ett fjärde land. Så att det vill säga att det är ju väldigt, väldigt märkligt att i det sammanhanget när man slåss för att gå vidare i Europaspelet och har faktiskt då också fem klubbkompisar med afrikanska rötter, att då kommer man med den här typen av påhopp mot en motståndare. Mm. Så det i sig gör att det här är relativt ovanligt.
Mm. Men det som ju nu då massor av svarta och icke-vita spelare vittnar om är ju då alltså den här enorma hatkampanjen, kan man ju säga, som många av dem får. Och då handlar det ju om sociala medier och kanske mera då liksom supporters från olika håll.
Arsenal, en av de allra största fotbollsklubbarna i världen, Londonklubben, har en vd som heter Vinay Venkatesham. Och han har under den här säsongen sagt att fotbollens största problem just nu pratar vi det allra största problem, det är inte ekonomiska läge, det är inte vadslagningsfirmor uppgjorda matcher, det är inte coronan, det är inte hur man hanterar unga talanger och hur de blir utbrända och sånt, utan det största problemet alla kategorier, sa han, och han upprepade det också, är hatet mot fotbollsspelare och framförallt mot svarta fotbollsspelare, så att säga utländska fotbollsspelare i det land där de råkar befinna sig, på sociala medier. Ja. Det är ganska stora ord, men det kommer i princip varje vecka kommer det nya rubriker om det här. Den här söndagen var det till exempel Fred, en brasiliansk spelare i Manchester United, som gjorde ett misstag i en match fullt med rasistiska påhopp, bilder på apor och så vidare på hans Instagram-konto. Mm. Han var den fjärde spelaren i Manchester United som den här säsongen går ut och berättar vad han har råkat ut för efter en miss från både egna fans och motståndarsupportrar. Och det är fyra spelare från bara en enda klubb. Samma sak med de andra storklubbarna i England. Reece James i Chelsea, Willian i Arsenal och så vidare och så vidare. Listan är väldigt lång. Det här är ett väldigt stort problem som diskuteras allt mer också.
Ja. Men då, samtidigt så man kan ju se vilken fotbollsmatch som helst på hög nivå, kanske andra också för den delen, som inleds med olika proklamationer och deklamationer och deklarationer, skulle jag säga, om att man står mot rasism, och det finns ju otaliga sådana här kampanjer och utspel och så att liksom de har liksom inte så mycket effekt då, eller vad?
Nej, och det är ju väldigt märkligt, för om man lite generaliserar så är ju precis varje fotbollslag och landslag i sig en liten manifestation mot rasism. Exakt. För det är ju så som fotbollen idag är uppbyggd. Den är väldigt, väldigt global, otroligt inkluderande. Om man nu tar det finländska landslaget som ett konkret exempel, så det finns 10 finländska landslagsspelare som skulle kunna spela för ett annat landslag. Det vill säga de har ena eller bägge föräldrarna från något annat land. Ja. De ska få välja vilket landslag de vill spela för. Mm. Det här är vardagen i snart sagt alla länder och i snart sagt alla lag. Och ändå, när det finländska landslaget går ner och knäböjer inför en landskamp, så blir det en liten hatstorm efteråt på sociala medier, mot till exempel lagkaptenen Tim Sparv. Och det här är ju väldigt, väldigt märkligt. Och när spelarna man håller på, spelarna man stöder, spelarna man vill att det ska gå bra för, har en sån här bakgrund, och man ändå som ilsken supporter uttrycker sig rasistiskt, så då förstår man ju att det blir inte heller såna här kick-it-out-kampanjer och kampanjer där det här ska försöka lyftas fram och tutas ut. Att UEFA gör ju så gott man kan här att försöka lyfta fram det här, betona det här, hur fotbollen, den moderna fotbollen, ser ut idag. Men sjunger för döva öron, för faktum är att det här problemet ökar, det blir större, det blir mer och mer anmälningar till exempel mot konton på Twitter för att man uttryckt sig hatiskt och rasistiskt mot fotbollsspelare.
Ja, jag såg just det var någon spelare, tror jag, Manchester United, som sa att bara tiden får utvisa om det blir bättre, men det har i varje fall blivit sämre de senaste åren, just precis som du säger. Men då infinner ju sig nästa fråga, att är det då sociala medier det beror på? För att jag menar, fotbollen i sig är knappast något mer rasistiskt forum eller gren eller någonting, utan det är kanske det då att sociala medier ger möjligheten att släppa fram allt möjligt.
Och om vi börjar med att prata om vad fotbollen kan göra, så är det ju att fortsätta försöka utbilda spelare, utbilda tränare, utbilda domare och så vidare. Mm. Samt att fotbollen kan titta på sin egen maktstruktur och försöka få in fler från minoriteter och andra kön och annan etnisk bakgrund i till exempel styrelser, som klubbledare, som tränare och så vidare, få en större mix där också. Mixen är väldigt, väldigt stor på plan, men den är ganska liten i styrelserummen. Mm. Så där kan fotbollen göra. Mm. Annars så håller jag faktiskt med, och fotbollen håller också med om det vad du sa, att det stora problemet på hoppen på Twitter och Instagram så ligger nog hos de sociala mediejättarna att försöka ta tag i. Det är alldeles för enkelt att anonymt eller icke-anonymt komma med otroligt stora grova påhopp bara för att mottagaren är fotbollsspelare.
Mm, mm. Men som du sa så, konton har ju också stängts, Facebook och Twitter och Instagram kanske också har ju ingripits. Sånt händer ju förstås också. Det gör det ju i alla situationer när det blir tillräckligt grovt.
Sånt händer, ja. Men till exempel i England, Marcus Rashford, som du var inne på, ja, Manchester exakt. Uniteds väldigt populära spelare, så tycker att det sker för sällan och för lite och går för långsamt.
Mm. Men en sak, nu pratar vi ju om killar, nu pratar vi om herrfotboll. Hur är det på damfotbollssidan? Damfotboll blir ju, som vi vet här i Finland, allt mer populärt. Är det samma där?
Ska vi säga problemet med påhopp på sociala medier mot damfotbollsspelare är samma.
Mm.
Finns också brittiska spelare i den engelska superligan just nu som på exakt samma sätt som här spelarna, efter att de har gjort en miss, efter att de har utmärkt sig på något sätt, så i kritiken mot dem finns det på sociala medier sådana som väljer att lyfta fram hudfärgen som en del av påhoppet. Och till exempel det amerikanska damfotbollslandslaget har ju väldigt många av dem tagit stark ställning, till exempel mot Donald Trump då när han ännu var president, och för sexuella rättigheter till exempel, på alla möjliga sätt, och lyft upp såna problem i MeToo-rörelsen och sånt, och fått en hel del påhopp för den delen också. Så att, det händer definitivt också att han fotbollsspelare. Om någonting, tror jag, när man ser populariteten för herrfotboll jämfört med damfotboll, så är det kanske ännu vanligare med påhopp mot damfotbollsspelare.
Mm. Allt det här har ju också faktiskt lett till, vi var lite inne på det redan, men har ju lett till just precis det att vissa fotbollsspelare, just till exempel den amerikanska Megan Rapinoe, har ju blivit en aktivist, verkligen en politisk aktivist nästan i de här sammanhangen.
Nej, men så är det. Hon blev ju en världskändis för hennes arbete för det, vad hon tror på i samband med att USA blev världsmästare i fotboll för damer här om året. Och det hör lite kanske ihop med det här som jag sa, att den senaste dagens händelser har gjort mig glad också. Mm. För att jag tycker att medierna är en sak, att de vill framstå som väldigt toleranta och väldigt på alla sätt positiva och fina. Men jag tycker också vad det gäller supportrar, andra spelare, andra klubbar, till och med rivaler, så finns det just nu en väldig vilja att backa upp spelare som har råkat ut för någonting som Glenn Kamara säger att han har råkat ut för. Att det känns att väldigt stora delar av fotbollsvärlden trots allt är väldigt enad i kampen mot det här, i kampen mot rasism, och det tycker jag är positivt. Det finns verkligen ingen fotbollsspelare i världen som skulle komma undan med att stå och säga att jag är lite smygrasist. Och det står jag för. Mm. För att fotbollsvärlden känns så otroligt målmedveten och enad i sin kamp för det här, för mer jämlikhet.
Mm. Jag som ju har varit med ett tag kommer ihåg 70-80-tal och så. Jag kommer ju på sätt och vis att tänka på fotbollshuliganismen då, när det begav sig då, främst på de brittiska öarna och så. För att och på något vis kan man ju känna lite där att liksom de här hatkampanjerna och så, är de på något vis liksom fotbollshuliganism 2.0?
Det tycker jag är väldigt bra uttryckt. Och då måste man komma ihåg hur otroligt mycket annorlunda fotbollsvärlden ser ut idag jämfört med hur det var då på 70- och 80-talet. Då var det ganska långt den egna stadens killar, åtminstone det egna landets killar, som kämpar mot motståndarstäder eller andra nationer. Idag med en fullständigt totalt globaliserad värld, när jättemånga av de här klubbarna inte ens har en enda spelare från det egna landet. Och dessutom jättefina arenor, lönerna är superhöga, matchbiljetterna är dyra. Man kan diskutera fotboll med invånare i realtid från precis vilket land i hela världen som helst. Så det har gått så otroligt mycket snabbare på fotbollssidan än vad det har gjort på många andra delar av samhället. Och då finns det säkert fotbollsvänner och fotbollssupportrar som lite längtar tillbaka till det här 70-talet och mera, om jag nu säger 70-talet för att det fanns det stora huliganproblem, till det här mera, ska man säga, släkt fades, tribaltänkande, stamtänkande.
Och på den tiden var ju åtminstone brittisk fotboll väldigt vit arbetarklass, men som du säger, det är någonting helt annat nu.
Det är någonting helt annat nu, framförallt om man går på match, så i Storbritannien som exempel, när man nu får börja gå på match igen, britterna hoppas ju i maj, så är det en väldigt förmögen, välbeställd del av samhället som har råd att gå på fotbollsmatcher. Och sen så är det ju också annat då att de supportrar som pumpar in pengar till de här klubbarna, de kommer inte längre från grannkvarteret, utan de kommer från precis hela världen, Asien och Afrika och Nordamerika och så vidare också, om klubbarna finns i Manchester och London.
Tack för det här samtalet och den här analysen, Toffe Herbert, sportproducent och fotbollsexpert på Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och det här var Nyhetspodden.